Hej och välkomna till avsnitt nummer 13 tror jag det är, av CF Nyheter podcast. Idag kommer jag att prata med en gäst som heter Martin Altermark. Han driver CrossFit Uppsala och ja, han är väl en av de första, om inte den första, som startade en box ett CrossFit affiliate i Sverige. Han har hållit på med CrossFit väldigt, väldigt länge och med funktionell fitness. Han är, idag jobbar han som, bland annat som förbundskapten i svenska landslaget i funktionell fitness för elitatleterna. Och han, ja, han pratar väldigt mycket om sin syn på fitness och på liksom träning överlag. Och det är väl lite det jag vill pick his brain about, så att säga. Just kring träning, kring CrossFit, funktionell fitness, men även hur man driver mikrogym i Sverige och i världen på ett hållbart sätt. Och för det är nämligen så att man ser en trend av att fler och fler boxar eller mikrogym, som vi även kan kalla det egentligen, ser ut att gå mot att bli större och kedjor helt enkelt. Och ja, Martin kommer nog vilja berätta lite varför han inte tror på den idén utan har kanske lite andra förslag och tankar kring det där. Så det ska bli kul att höra hans syn på det. Ja, ni får gärna kommentera, gilla det här avsnittet eller kommentera om det är någonting ni skulle vilja se att jag tar upp i andra avsnitt. Gäster eller vad ni vill att jag ska prata om helt enkelt. Och så självklart dela om ni tycker det är intressant det vi kommer att prata om. Ja, det är väl egentligen det som är målet med dagens podd. Så vi bjuder in Martin till samtalet helt enkelt. Jag ska säga välkommen Martin till podcasten.
Tack Andreas, tack. Roligt att vara med.
Ja, kul att ha det här. Jag sa det i introduktionen här att du var en av dem som startade en box i Sverige först. Visst stämmer det?
Ja, men det gör det. Absolut.
Var du allra först eller hur?
Det finns flera boxar som kan hävda det. Alla där först var först på lite olika sätt kan man säga. Man kan säga att CrossFit Stockholm var först. Men samtidigt så var inte det ett renodlad CrossFit-gym. Liksom, utan det var ju mera ett kampsportsgym som hade CrossFit-klasser. Och man kan hävda att vi var först. Men å andra sidan så kan man ju använda det argumentet lite mot oss också. För vi var ju ett CrossFit-gym som startade i ett kampsportsgym. Men vi var ju ett eget företag, så att säga. En egen box. Så. Och sen så finns det säkert någon annan som kan hävda samma sak också. Men för argument's sake, så, men vi säger det först.
Ja, det låter bra. Annars får de får helt enkelt skicka ett mejl till mig och säga ifrån.
Jag tror alla de här som var ganska tidiga tror jag känner varandra ganska bra.
Jag har
fått koll på varandra.
Ja, men kul. Men du, min poäng där egentligen i det introt var att du kan en hel del om fitness, om träning, om CrossFit, fitness och träning. Jag tänker att jag vill pick your brain lite grann kring just träning först och främst. Men sen kan vi även komma in på lite det här med mikrogym som du har pratat lite om förut, tänker jag också. Men om man ska börja med en fråga, om vi tittar på liksom hela, alltså vad är fitness egentligen enligt dig? Om vi börjar alltså, där.
Det får man nog definiera lite öppnare utifrån varje enskild person. Det här kommer vi säkert att komma tillbaka till, men det finns inte en sak som är bra. Det blir som barn och ungdomar gör, att man säger saker väldigt, väldigt säkert trots att man inte vet att de är säkra. För att det blir nästan ohållbart att tänka sig att världen är så pass relativ och anpassningsbar och liksom olika för olika människor och olika situationer som den ju faktiskt är. Lite som att man säger att det är alltid fel att döda till barn. Men det är det ju inte. Vi kommer ju kunna hitta på situationer där det inte är det. Eller att man får aldrig slå sönder fönster hemma. Det säger man ju såklart till barnen. Men om det brinner så gäller ju inte det. Att man får skilja mellan liksom hårda regler och principer. Och när det kommer till vad fitness är, så är det på samma sätt som vad en bra övning är. Att alla övningar är bra i någon situation. Utan det handlar väldigt mycket om att veta vilka situationer är de bra i. Och då behöver man ju titta på vem man pratar med, vad de behöver göra, vad de värderar, vad som är viktigt för dem. Jag menar, du kan ju se hur det kan vara olika vad som är fitness för en sherpa i Nepal och vad som är fitness för, jag vet inte, stockholmaren i Vasastan som ska ta sig till lokala kaféet på morgonen och betala 90 spänn för en overnight oat. På väg till Karolinska institutionen.
Ja, precis. Ja, det är ju sant. Det är en bra poäng där faktiskt. Men om vi tittar liksom lite närmare, lite mer lokalt. Alltså,
vad skulle du säga till ett barn då, Martin? Vad skulle du säga till ett barn?
Ja, precis. Nej, men så här, om vi tänker just funktionell fitness eller funktionell träning. Hur bör man se på det? Eller finns det någonting som inte är funktionell träning? Alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, nej, alltså det är funktionellt i ordets betydelse rymmer ju att man kan göra någonting med den. Det här är att om man tänker på det, alltså vad kommer när man börjar prata om form och funktion allra mest? Det är början på 1900-talet kan man säga, i slutet på det förra det sekelskiftet där så rasade väldigt många stora furstendömen. Där man hade jobbat med väldigt mycket traditionella ornament och utsmyckningar utav både byggnader och på kläder och när det kom till mycket parader och storsvullna gester kan man säga. Men man hade på något sätt glömt bort funktion. Det var inte mycket i de här samhällena som fungerade längre. Och där blev det ju lite av en revolution med liksom den moderna vetenskapen i att man istället försökte göra precis tvärtom. Att vädra ut det gamla och unkna och lyfta fram funktion istället. Så det är därifrån själva termen kommer. Och då är det ju om man kan använda det någonting. Eller om det bara är lullull som är tänkt att vara snyggt då, ska man säga. Så det är någon form av åtskillnad mellan vad som bara är estetik. Och vad som är mera användbart och fungerar. Om man tänker den definitionen då. Så får man ju återigen tänka sig att vad som är fungerande kommer ju vara väldigt olika för olika personer. Men generellt sett så om man tänker att det är saker som får en att kunna röra sig i stora rörelseomfång kanske om man kommer till träning och där man kan göra det eller kanske lyfta saker utan att göra illa sig medan man gör det. Det skulle väl kunna vara någon grundläggande funktion. Och då blir det ju någon form av att man har en relativt hög variation i sin funktionsapparat då. Så man tänker funktionell träning är att man bör kunna vara bra på många olika saker. Men hur man testar det eller vad det innebär, alltså det kan man göra många olika tester för. Det vi har nu det är ju att vi tänker på saker som begrepp som styrka eller kondition eller rörlighet eller precision eller koordination och liknande. Och det är, jag menar, jag tänker att man i alla fall tänker att man vill ha med många sådana olika saker. Skulle vara funktionellt för mig idag då. Men det skulle alltså vara någonting som man kan argumentera för är annorlunda också. Det tycker jag att det är vettigt att förstå. Så ingenting är, alltså för en bodybuilder är det ganska funktionellt att ha stora armar. Jag menar, det är din försörjning i princip.
Sant. Intressant poäng då. Men det är väl lite så vi tänker och försöker förhålla oss till, i alla fall vi som tränar det som vi kallar för CrossFit eller funktionell fitness och tävlar i det liksom.
Jag tänker mig att man tänker funktion då, alltså om du tänker funktion hos en stol, det är att om den bara är snygg så spelar det ingen roll att den har fyra ben om man inte kan sitta i den. Om man inte sitter något så nära bekvämt i den, då är det en ganska dålig stol. Så jag tänker att om man tar det här vidare då, att träningen ska ge en funktion som inte bara förhöjer träningen i sig utan också någonting annat i livet. Eller i tävling på den delen då. Så ja, det skulle vara funktionellt för mig. Att det leder till någonting utanför gymmets väggar kanske som är positivt.
Ja, just det. Lite som, men jag drog exemplet faktiskt för en medlem. Vi hade utfallssteg häromdagen på passet. Och Och så sa jag det, men nu är det halt ute. Och skulle man halka så är det ju bättre om man vet hur man gör ett utfallssteg. För då kanske du kan parera det. Eller ha en större chans till att lyckas parera.
Och men så är det.
Landa på en arm eller en axel.
Så är det ju. Dessutom så är det ju större chans. Om du ramlar och bryter ett ben så läker du ju snabbare. Och om du har mer muskelstyrka medan när du väl har läkt så kommer du snabbare att kunna vupp och gå igen och inte få ett förminskat liv. Så det är på många olika nivåer så verkar det vara ganska bra att vara stark och rörlig. Och jag tänker att inte vara rädd för livet. Det är väl den ultimata funktionen av träning, att man vågar göra saker utan att sitta hemma bara och tv-soffan och säga att där ute är det farligt. Ja, man kunde ju ramla. Fan, skitsamma om man ramlar.
Exakt.
Det gör man ibland. Ja. Bra man håller när man ramlar. Något sån där.
Ja. Ja, och kanske vet hur man ramlar ibland också.
Ja, oh, fan shit. Då blir det en ninja-träning som man gjorde när man var liten. Ja, rulla över axeln. Ja, men det är faktiskt en poäng. Faktiskt. Vi har haft på mitt gym. Jag driver ju CrossFit Uppsala då, som vi var inne på. Så ordnar vi tävlingar ganska ofta. Vi har gjort det genom alla år. Och något... Om det var ett klubbmästerskap eller om det var den årliga tävlingen vi gör vid jul, jag kommer inte ihåg i alla fall, så släpade vi med alla deltagare till en idrottssal där vi gjorde beep-test. Men vi gjorde också harrestest. Där
testet det är den man har... hoppar över.
Agility-testet och som man gör när man, det är mest känt man gör när man söker in på polisutbildningen. Då. Du gör en kullerbytta och sen så rundar du en kon och springer under en bock och hoppar över bocken och sen tillbaka fram och tillbaka och sen springer in och de riktigt snabba gör det här på 10 sekunder liksom. Men jag tror vi hade, när man såg hur dåliga folk var på att göra kullerbytta, så var någon som så här, typ gjorde illa nacken på kullerbyttan först, att men det här är ju någonting vi behöver, det saknas ju uppenbart i våran funktionella träning, eller det vi tycker är funktionell träning kanske inte är så funktionellt om man inte kan göra en jäkla kullerbytta liksom. För det, så det är lätt att glömma vad som är funktionellt på riktigt eller inte när man börjar ordna upp saker i så här tydliga kategorier som vi ibland gör i våra CrossFit-gym och funktionella fitnessgym liksom. Så kullerbytta, ja, definitivt.
Ja, precis. Och också det, bara den tankesättet där att okej, här är någonting nytt som vi inte riktigt var bra på eller som vi inte var, eller som snarare var dåliga på. Vi måste bredda vår repertoar av rörelser lite grann. Det är lite det tänket jag tycker många gym ändå har. Vad tänker du kring det? Alltså att
det tror jag verkligen. Det tror jag verkligen. Alltså det är väl någonting som kännetecknar det vi gör i CrossFit-världen och allt det har gjort. Det är att vi är ganska nyfikna och öppna på andra saker. Alltså, det här är lite, det finns ju många olika sätt att se på med om en sån person som tänker att ett glas är halvfullt eller halvtomt. Men ja, om du ser så här, om du misslyckas med någonting, om du ser det som att och blir frustrerad, kanske arg eller ledsen eller något sånt där utav det. Om du är en sån person som tolkar det som att fan, det här vill jag aldrig mer exponera mig för att jag tycker att det är jättejobbigt att misslyckas med saker. Eller om man är den personen som tänker att fan, jag blev arg och ledsen för att jag inte kunde det här. Det måste ju på något vänster betyda att det är viktigt för mig. Så det är snarare en stark signal på att det är någonting jag vill börja öva på och kanske någon gång senare bemästra. Och det här tänker jag att det här är, vad ska jag säga, lite mer växande syn på sin förmåga och på världen, som att den är föränderlig. Jag kan lära mig nya saker. Och det tror jag vi har i CrossFit. Det här är ju liksom därför vi alltid har varit ute och gått mycket utbildningar i tyngdlyftning och gymnastik och lyssnat på de som kan i många olika saker. Sen så blir det lite pannkaka när man försöker lägga ihop ett tyngdlyftningsprogram med ett gymnastikprogram med ett konditionsprogram och sådär, som ja, tyvärr fortfarande många gör, tror jag. Men själva det som gör att man söker sig dit och försöker lära sig av de som är bättre än en själv är ju, tycker jag, ett tecken på ett bra, sunt sätt att se på världen. Att om man upptäcker någonting som man inte kan, som man anar ändå att det skulle vara ganska coolt att kunna, då försöker man lära sig det. Då kanske man tillåter sig att snubbla några gånger på vägen till det. Det tror jag.
Ja, precis. Ja, men det tycker jag, håller med dig. Och det låter ju liksom, vad ska man säga, jag personligen tycker det är ett sunt sätt att se på saker. Nu pratar vi bara kring hur vi ska tänka i det kroppsliga, men jag tycker, gör man det där så tror jag att man även gör det lite i själsligt och andra aspekter av livet. Liksom.
Jag tror att det är svårt att särskilja de här sakerna. Jag har alltid precis. Tänkt på att vi, det finns ju många som många genom åren har försökt slå i en att det är det här it starts with food var liksom en ganska tidig titel. Om du vill ändra en kroppskomposition eller gå ner i vikt då, som många säger så där. Att man ska börja med det bästa är att titta på vad man äter. Men jag tror inte på det. Jag tror inte alls på det. Jag och min kollega Björn som driver CrossFit Uppsala tillsammans med mig, vi började där någonstans och tänka mycket på mat och sånt där. Och sen så någonstans på vägen så slog det oss att det är verkligen inte alls där man ska börja. Utan vad man ska börja det är med att ta sig in i gymmet och att träna. Lära sig att ta i. Och det behöver inte vara så många gånger i veckan. Men ganska snart, på ganska få gånger i veckan. Och ganska liten ska vi säga, insats. Och en insats man kan hålla sig ansvarig för att göra. Det, att äta bra, det kommer du att misslyckas med. Många gånger under samma vecka. Det är till och med de som äter bra och misslyckas med att äta bra. Men att gå till gymmet 2 eller 3 gånger i veckan. Det kan man faktiskt säga. Men det är upp till dig. Gör det. Och om någon tar hand om en på gymmet och visar hur man lyfter någonting tungt från marken så kommer man att upptäcka att saker med kroppen förändras. Och när saker med kroppen förändras så förändras också en liksom syn på världen. Och på något vänster börjar man se att förändring är möjligt. Så att det här med att kropp och ska vi säga själ, vi säger det för enkelhetens skull, då, eller kropp och tanke skulle vara åtskilda, det är en... Ja, det så är det ju naturligtvis inte, utan när man upptäcker att man kan mer än man tror med kroppen så kommer tanken att förändras, och det gäller ju naturligtvis åt andra hållet också. Och det tycker jag är den allra finaste det vi gör, om vi kan få folk att komma in i gymmen och bara röra på sig, så kommer man att få alla de här fördelarna av att göra det. Jag menar, man blir starkare och som du säger håller bättre om man ramlar eller kanske inte ramlar alls. Men också att man upptäcker att man kan förändra saker. Man kan förändra rörelsemönster och kroppen och då kanske man kan förändra saker där ute i livet också. Man kanske kan komma ur en trasslig relation eller våga byta jobb om man vantrivs eller vad som helst. Va? Eller söka in på en utbildning man inte är säker på att man klarar. Och dessutom så kommer man få en massa social kontext, alltså relationer och sånt där som också är så himla himla starkt och så himla himla viktigt liksom. Det är oerhört mycket bra som försiggår på våra små jävla mikrogym som inte ser så mycket ut för världen men ganska stora små platser kan jag tycka.
Ja men precis. Och jag har en sån där sak som jag satt och snackade faktiskt med en annan medlem här igår. Och det här har jag lärt mig från måndagsklubben framförallt. När jag jobbade och tränade där. Marcus Ro och med kollegor ska jag faktiskt nämna. Angelica Bengtsson bland annat och så vidare. De sa en sak till mig att det är helt okej att bara dyka upp till gymmet och ta en kopp kaffe.
Men gud, det här är... Det är
du har alltså... gått till gymmet.
Men det kan jag tala om för dig att det finns hyfsat bra vetenskapligt stöd för att man tänker det, okay. den träningen som fungerar, den träning som man gör, men det är skitsnack, det är inte alls så. Och det kan man tänka på, dels jag brukar prata om det här ibland när jag föreläser en ganska stor studie, The Nurses Health Study, som man har gjort en massa undersökningar på en jättestor grupp sjuksköterskor i USA från 70-talet och framåt. Och på 80-talet, alltså väldigt, samma grupp väldigt, väldigt länge, en väldigt, väldigt stor grupp. På 80-talet så hakade man på de här sjuksköterskorna accelerometrar. Du vet, sådana här stegräknare. Jag har alltid tänkt att varje gång jag pratar om det här ska jag kolla upp hur fan såg accelerometrar ut 1984 eller när det här var det så här, som bakulittelefonerna, liksom, bar man med sig en liten mäska. Ja, men skitsamma. I alla fall så mätte man då hur mycket de här personerna rörde på sig och så kallade man det träning då. Jag menar, de som rörde sig mer, de tränade mer, sa man. Och sådär. Och sen så tog man och graderade det här. Man gjorde en studie för inte så länge sedan på det här datat. Hon graderade det här med vilka som tränade mer, lika mycket eller mindre än de andra. Men man ställde också frågor till de här personerna back then. Om de trodde att de tränade mer, lika mycket eller mindre än de andra i den här studien. Och det visade sig att när man matchade då, alltså den faktiska träningen, den faktiska rörelsen som de här gjorde, så de som gjorde lika mycket rörelse men trodde att man var en sån som tränade mer än andra, hade 78% lägre risk att dö än de som gjorde lika mycket träning men som trodde att man tränade mindre än den här gruppen. Är du med på? Det är ju inte 78% fler dog då, utan risken att dö är ganska liten varje dag, men den risken var oerhört mycket större för de som hade en självbild av att de inte var så duktiga, att de inte tränade. Så att i alla fall med de här då, så visade det sig att de här sjuksköterskorna, liksom deras, hur de såg på sig själva påverkade, inte vad de faktiskt gjorde. Men det finns en ännu coolare studie om det här som är ett gäng hotellstädare i New York på tidiga 2000-talet. Så man, det här var allt man gjorde. Först så tog man, det var 84 stycken tror jag med i den här studien. Och så hyfsat gäng städare, kvinnor kan man blana då. Och sen så tog man och delade upp det här i två grupper då. En var kontrollgrupp som man inte gjorde någonting med. Men i båda grupperna så tog man och mätte alla olika hälsofaktorer som waist to hip ratio och blodtryck, och man mätte muskelmassa, vilopuls mätte man och sådana saker, blodfetter. Och sen så tog man och gav en föreläsning till hälften av de här hotellstädarna där man berättade för dem att det ni gör är bra. När ni städar hotellrummen så gör ni den här rörelsen, och den påminner om den här rörelsen man gör i gymmet, och ni gör den här, det är ganska tungt och ni drar den här vagnen, och inte nog med att ni rör på er mycket i vardagen, utan ni dubblar det som den amerikanska hälsovårdsmyndigheten, deras rekommendationer om. För att man ska hålla sig frisk och hälsosam. Du är dubbelt det. Du är bra. Du är en sån som tränar. Sen så kom man tillbaka en månad senare. Bara en månad. Inte mycket alls. Det finns ju inte tid för så mycket att hända på en månad. Det förstår ju du också. Nej, men det hade hänt jättemycket. Och det visade sig att det var en signifikant förbättring i alla de här hälsomarkörerna som man mätte på den här gruppen som hade fått den här föreläsningen. Men inte i den gruppen som inte hade fått föreläsningen. Och då kan man ju fråga sig vad det var som hade hänt, för de hade inte börjat träna. Men det är ju en massa faktorer som man kanske ibland brukar sortera in som placebo. Men placebo är någonting, man vet bara inte vad det är, eller man mäter inte i den här studien. Och det kan vara att man var mindre orolig kanske, för att det där man läste på en löpsedel om att de som inte tränar drabbas av strokes eller någonting. Ja, men det är inte jag, för jag tränar. Man kanske tog trapporna istället för hissen för att, fan, jag är ju en sån som tränar och rör på mig. Man kanske, jag menar, ibland när man står och väljer mellan pizza och kyckling och ris. Ibland lite oftare tar kyckling och ris om man är en sån som man tycker att man tränar. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så nej, du är helt rätt där. Där tänker Marcus helt rätt. Det är inte bara den träning som man gör som räknas. Så kom ner till gymmet och dricker en kopp kaffe. Och inbillar sig på något vänster att man tränar. Man har ett gymkort i alla fall. Man är en träningslokal. Fan, det funkar. Det också.
Ja, precis. Och
inte lika bra, ska jag säga, såklart. Det är bra att träna om man nu gör det. Men
också den aspekten av att då kanske du faktiskt känner men jag har en dålig dag, så jag orkar inte ta mig till gymmet. Ja, men, jo, men vad var det de sa där på gymmet? Det är okej att bara gå dit och dricka en kopp kaffe. Jag kan snacka med någon bara. Men rätt vad det är så står du där med en skivstång i handen ändå. Mm. För att du hade kanske bara, alltså det var bara det steget som krävdes. Eller så har du fått prata ut om någonting viktigt med en person. Liksom. Mm. Och så har du löst den situationen och har lättare att gå till gymmet nästa dag.
Ja, gud. Jag brukar alltid säga åt mina de här som jag skriver träningsprogram till. Vi är några stycken. Vi är massa genom åren. Det är ganska ofta att man... Om man har en dålig dag, inte vet jag, migrän eller ont i huvudet eller något sånt där, så räcker det. Gå till gymmet och värm upp. Och jag vet inte, kanske i 50% av fallen så mår man lite bättre och gör någonting som blir ibland ett ganska bra träningspass. Och ibland så går man hem och då var det också bra. För man ska inte göra träning som är för dålig. Men då kan man ju lika gärna vila och komma tillbaka starkare imorgon, va? Så att helt enkelt tillåta sig att känna lite på kroppen. Och det är ju mycket, mycket lättare att göra om man... I alla fall har. Alltså jag blir alltid så bedrövad när någon säger upp sina gymkort. Vi är inte sådär att vi på mitt gym så förnyar vi inte folks medlemskap. Utan vi har bara tidsbundna medlemskap. Vi har inga löpande, inga månadsbetalning eller så här, utan man har 6 månader eller 12 månaders medlemskap. Men vi förnyar inte automatiskt, utan vi vill att man säger ja till att fortsätta. Så. Mm. Men ibland då när folk inte vill det, då blir jag alltid så bedrövad. För att alltså, det finns ju inget sätt som gör att man hamnar i en större risk för att aldrig ta upp träningen igen. Som när man inte har ett gymkort i alla fall. Så länge man har ett gymkort så kan ju vi fortsätta att peta på dem och höra av oss och ringa och skicka e-mail och... Ja, på ett snällt och inte, jag menar, dömande sätt försöka få dem att komma och ta den där koppen kaffe. Och när de väl är där, vad fan, kan inte jag, fan vi gör 5 marklyft. 5 repetitioner marklyft. Vill du ha en tung vikt eller en lätt vikt? En tung vikt då? Ja, okej, okay, cool. Vill du ha en lätt vikt? Ja, det är liksom, då har man ju någonting att utgå ifrån. Liksom. Inte att man har, liksom, har fingrarna i dem så här så man kan sluta in dem. Utan mer att det är öppna händer någonstans där man kan. Där man liksom kan känna sig välkommen och inte dömd. För det, du vet ju, jag menar, vi är ju båda människor så vi vet ju hur mycket konstiga bilder av vad man tror att folk tänker om. Men man lägger på sig själv hela tiden. Och de som våra medlemmar är ju antagligen ännu värre i den här gymmiljön liksom, med att känna skam eller skuld när man inte har kommit iväg på ett tag.
Ja, precis. Men det leder oss lite in på det här som jag tycker... jag är lite nyfiken på att höra kring just för att en sak som jag märker är ju det, eller som jag alltid har gillat med CrossFit och CrossFit gym eller vad man vill kalla dem för att vi på något vis, vi hör av oss, vi lyssnar på våra medlemmar, vi har ju de här kommersiella gymmen, de här standardgymmen, de här stora gymkedjorna, det är ju på något vis. Där vill man ju nästan inte höra av sig, för det är ju först då de säger upp det. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Medan vi bryr oss om medlemmar. Nu är inte jag gymägare, men jag bryr mig om medlemmarna som coach och som bara generell medlem. Så bryr jag mig om de som är på mitt gym. Och på ett helt annat sätt, att vi hör ju av oss om vi saknar någon och någon inte varit där på ett tag. Och det tycker jag är en sån viktig grej. Och det är någonting som, jag vet inte, är det bara du och jag eller är det,
jag kan säga så här, att jag brukar bara ha termen mikrogym sådär, för så tänker jag att då inkluderar man lite fler än de som är CrossFit-gym. Så jag menar, det finns ju jättemånga bra gym som finns där ute som inte är CrossFit-gym. Och många CrossFit-gym är fan inte så jävla bra heller. Om man ska vara ärlig. Det är ingen förutsättning att det är ett litet gym för att det blir ett bra gym. Utan man måste ändå uppfylla vissa kriterier för att vara bra. Liksom, på saker och ting. Ta sin verksamhet och sina medlemmar och sig själva på allvar. Jag tror att det är ganska tydligt att de stora gymmen inte fungerar i det här avseendet. Jag har försökt få loss statistik på hur det ser ut med drop-off rate eller hur mycket folk tränar och så här på de stora gymmen. Men de brukar inte vara så jävla sugna på att dela med sig av de här siffrorna. Om det är någon som sitter på den typen av data så är jag jävligt nyfiken faktiskt. Så får gärna höra av sig till mig. Men i alla fall så, det enda jag vet, jag hittade någonting, det är att på Friskis och Svettis 2017 hittade jag någon rapport om att 65% av medlemmarna tränade aktivt, och aktivt tror jag att det var att man tränade minst varannan vecka eller något sånt där, så ganska jävla lite alltså. Det verkar inte fungera så himla bra i alla fall, och du vet ju alltså hur det ser ut i januari jämfört med hur det ser ut i mars, tyvärr liksom, med hur många som tränar och så. Det blir väldigt periodiskt och sådär. Och det tänker jag med att det är väl det att de är helt enkelt är så stora, och på ett stort ställe, även om det är trevligt och de har bra utrustning och personalen, tror jag fan, jag tror absolut att de bryr sig. Jag tror bara att det är omöjligt att ha den här personliga kontakten med så många medlemmar. Hur ska du kunna allas namn? Liksom? Hur ska du veta vart de bor någonstans? Hur ska du veta vad de har för intressen och sådär om de är så många? Så det krävs nog ett visst grad av småskalighet för att man ska kunna göra det här. Jag menar, och då kommer det ner till, om jag tänker att jag tror, för att få folk att fortsätta träna, och det är ju faktiskt det allra viktigaste då med träning, eller att det i alla fall kommer se sig själv som en tränande människa, så tror jag att det krävs en yta liksom. Men det är ut, och utrustning också såklart, va? Och det, jag menar, det har ju verkligen Friskis och Svettis och Actic och alla de här stora gymmen. Och där brist, jag menar, vi har ytan, men inte så jävla flashig som det är. Alltså. Men sen så krävs det väl kompetent personal också. Och där kan man väl, vi kan leka med tanken, tycker jag, att de här kommersiella gymmen också har kompetent personal. Även om min erfarenhet är att det är väldigt mycket högre kvalitet, eller högre lägsta kvalitet i alla fall på de här mikrogymmen som jag är ute. För jag är ute och jobbar ganska mycket som utbildare på de här gymmen och hjälper till att bygga ihop tränarstaber och liksom skapa ett gemensamt språk och utveckla coachögon och sånt där. Sånt sysslar jag med på helgerna. Och då blir jag jävligt imponerad av de här mikrogymmen. Jag tycker ändå att det är ganska bra. Det finns naturligtvis förbättringspotential på alla gym, inklusive mitt eget. Det är någonting man ska jobba med löpande. Men kompetensen är bra. Och vi leker med tanken att kompetensen är bra på de stora gymmen också. Men det finns en sak som bara finns på de här mikrogymmen, och det är ju den här sociala kontexten, att man känner att man är någon i ett sammanhang. Och inte bara någon i ett sammanhang där man får ett datorgenererat mail då och då, utan att det är, jag menar, folk kan ens namn. Inte bara tränarna och ägarna av ett gym, utan också de andra medlemmarna. Det är så jäkla starkt och jäkla viktigt. Alltså. Man försvinner inte och man blir inte en i mängden. Jag gjorde illa mig för första gången ordentligt livet här för ett litet tag sedan. Och det är bra, för jag börjar bli ganska gammal vid det här laget. Så jag har haft mycket tur. Men när jag gjorde illa mig här så sökte jag mig till ett sånt här stort kommersiellt gym. För jag behövde en benpressmaskin. Jag kunde nämligen inte använda min överkropp, det minsta lilla. Och jag blev lite för deppig av att inte röra mig alls och sitta på en motionscykel som står still. Nej, för fan, skjut mig. Ja, i alla fall, jag behövde en benpressmaskin. Och jag vet inte, jag tror att det var 2 eller 3 gånger under de här månaderna som jag ändå gick dit någon gång då och då. Som jag bara ställde mig mitt i lokalen liksom och bara blev deppig. Det är så stor lokal och det är så många människor här och alla är ensamma samtidigt. Liksom. Jag bara gick hem, alltså, bytte om igen och gick hem utan att göra någonting. Och så, det skulle ju liksom aldrig hända på mitt gym, eller om jag var uppe på ditt gym, eller om jag var på måndagsklubben, eller är på lagret i Stockholm, eller CrossFit Nordic, du vet, alla de här gymmen som man känner sig jäkla välkommen hemma, där folk frågar vem man är och många vet vem man är och sådär när man tränar. Och det är ju skithäftigt. Och här är det liksom tydligt då att, jag menar, vi har alla de här 3 sakerna, de här 3 faktorerna, de funkar. Men då tycker jag att det är lite tråkigt, kan jag tycka, att ibland fokuseras det lite för mycket på de här faktorerna som, alltså, utrustning, yta, faktorn liksom på våra gym. Vi kan liksom aldrig tävla med de pengarna som finns i den här stora kommersiella världen. Så varför ska vi försöka göra det och varför ska vi lägga de kraven på oss? När det kommer till kompetent och kunnig personal, där ska vi liksom aldrig vika an på att fortsätta utbilda vår personal. Här ska vi alltid kontakta folk som är ännu bättre än vi, för det har vi alltid igen i glada, friska, starka medlemmar. Men någonting alla gym kan göra liksom här och nu liksom med mikrogymmen, det är att jobba på den här sociala tillhörigheten. Att få folk att känna sig ännu mer, ska vi säga, delaktiga i sitt gym. Liksom. Och det här är ju någonting man jobbar på, både med hur man liksom bygger ihop tränarstaben. När man ser till att kunna styra de här gruppträningarna. För jag tror att gruppträningar är så jävla bra. Jag är inte så säker på att den här trenden med personlig träning är så givande faktiskt. Jag tror att en duktig tränare kan ta hand om en grupp människor lika bra, på många sätt bättre än vad man kan ta hand om en person en och en. Och här, det finns naturligtvis fall där det inte är fallet. Jag vågar inte träna en grupp, jag kan inte träna en grupp. Men givet att man inte tänker på dem då, så tror jag inte folk behöver det här individuella perspektivet. Jag tror att gruppträning fungerar om man har riktigt jävla duktiga och kompetenta tränare som har sina här progressioner för övningar, har fått en dödskoll på vad är det man är ute efter i en övning, hur gör man det svårare, lättare, hur utmanar man den här personen, man känner personen så man vet hur man ska utmana dem, om man ska utmana dem med en komplexare rörelse eller om man ska utmana dem med mer belastning liksom. Det kommer ju vara, man kan göra båda. Vad tror du att den här personen kommer att funka bäst med? Om man kan sådana saker så kan man styra träning med, jag vet inte, hur många brukar man ha på gruppträning? Hur många har ni på ert gym, Andreas?
Jag tror att maxtaket generellt, på de generella passen så är maxtaket 12.
Samma hos oss. Vi har 13, för vi har precis så att vi får ihop.
Det kan vara 14.
Vi har 13 för att vi vill landa på 12. För det är alltid någon som avbokar sent för att landa på 12. Och då blir det ett jämnt antal på våra roddmaskiner. Så vi har planerat ganska mycket ut efter vår utrustning och vår yta. Men okej, med 12 stycken. Men vi kan säga 15. Fan, vi kan säga 20. Är du en riktigt jävla duktig tränare som har precis så här bra koll på de här progressionerna. Och att ditt språk är så skarpt och bra. Så att du gör det förstådd väldigt snabbt och enkelt. Att du inte liksom virrar in dig i för krångliga lösningar, att du använder latinska ord, att du, ja, du vet att du är bra på att kunna få det du kan här inne att komma ut till den personen som du har något att göra på. Om du är riktigt skarp på det här, så klarar du av att på minuter styra alla de här människorna som tränar på ditt pass att göra det som utmanar dem. För det ska vara lite olika saker för alla personer. Om du gör utfallssteg så ska en del gå framåt, en del ska gå bakåt, en del ska inte flytta fötterna, en del ska ha mycket belastning och en del ska gå framåt och lyfta knät upp i luften. Inte vet jag exakt alla de här sakerna i din grupp, men om du är en bra tränare, har utbildat dig på ett bra sätt och har byggt ihop ett språk som kan kommunicera det på ett bra sätt, så går det väldigt, väldigt fort att hamna så att alla utmanas. Ingen blir uttråkad, men ingen utmanas så mycket så att de blir ledsna och går hem och inte kommer tillbaka. Alltså, så det här handlar lite om att utveckla kompetensen på ett visst sätt. Men också då, lika viktigt som att man ser till att tränarna på golvet har den här kompetensen, är ju att tränarna och ägarna, och det här tycker jag kanske, ibland tror jag att ägare utav gym blir lite slöa och tänker att, du vet, man hör ju ganska ofta folk, ja men jag är inte så bra tränare, så mina tränare är bättre tränare, de sköter och håller pass och så här, eller jag är inte så, jag vet inte, jag tycker nog att man ska jobba kvar på golvet, liksom, att man ska hålla pass, för annars blir det väldigt, väldigt, väldigt svårt att veta hur man ska driva verksamheten, eller jag menar, i vilken verklighet som dina tränare fungerar, så det här är en sån här jätte viktig sak. Jag har drivit CrossFit gym nu, det är 15:e året och jag håller fortfarande mellan 6 och 8, 9, 10 pass i veckan liksom. Och det är jätteviktigt. Men oavsett ägare eller tränare så, här, så jag menar, lika viktiga saker som att veta hur man gör en backskott på allra bäst biomekaniska sätt, som är såklart är viktigt, och hur man gör det svårare, hur man gör det lättare och vem ska göra vad, men att kunna att liksom göra enklare grejer, som att öva in allas namn, alltså att säga namnet på folk ofta så att det liksom befästs i ens eget huvud och att folk hör dig säga det, för det är starka signaler till en, att man känner sig hemma och välkommen. Jag menar, vi ägare då, se till att ha foton på medlemmarna på kontoret. Jag menar, om inte annars, alltså hur starkt är det inte när man knallar in på sitt gym och någon säger att fan, har du klippt dig? Snygg frisyr. Och man bara, fan, den här personen inte bara sa något snällt till mig. Han såg att jag hade klippt mig. Det betyder att den här personen har koll på mig. Det är oerhört starkt. Det här gör ju också, om man kan alla såna här, kan namn och kan folks historia, så att man vågar fråga om något har hänt när de är ledsna. För det är liksom viktigt att man fångar upp sådana saker. Jag menar, våra ställen, vi ska absolut inte vara psykologer. Alltså för att vi ska inte tro att vi kan allt liksom. Superduper viktigt. Det är på samma sätt som att vi ska inte tro att vi är inte fysioterapeuter. Och vi sysslar inte med sjukvård, vi sysslar med friskvård. Men det är bra att förstå vart vårt ansvar upphör här och när vi behöver ta hjälp eller rekommendera folk ut. Ibland blir det nog så att man tror att man kan att man ska vara psykolog eller så. Jag hör det ibland. Så här, ja, men vi tränare som psykologer. Nej, det ska vi fan inte vara. Men vi ska vara som medmänniskor. Ganska kännande medmänniskor som har koll. Och det betyder ju också att vi ska ha koll nog och fråga om någonting kanske går lite utanför det vanliga. Och så kanske man kan, jag menar, vara stöd och uppmuntra någon att ta kontakt med någon i sjukvården. Eller med en riktig psykolog kanske, om det behövs. Va? Men för att man ska göra det här så måste man ju verkligen, jag menar, ska vi säga så här då, att vi kan prata bildligt. Låta dörren till kontoret stå öppet. Alltså. Låta folk ramla in om de behöver det. Och det gör de ju ganska ofta. Det är helt hopplöst att få något ordentligt så här, vet, bokförings- eller administrationsjobb gjort på kontoret. För att, jag menar, folk kommer in och söker kontakt hela jävla tiden. Men det är ju härligt. Det är ju jättebra. Om man kan förstärka de sakerna på ett mikrogym så ska man nog göra det. Och det Det kan man göra genom ganska enkla medel som ofta glöms bort, även på våra gym, trots att de är bättre än de där kommersiella. För vi ska väl inte vara nöjda med bara vara bättre än de kommersiella gymmen på se folk. Men det är klart att vi gör det, vi har ju färre medlemmar. Men vi ska ju vara bättre än snittet på att se folk även bland de gym som har färre medlemmar. Eller hur va?
Precis.
Det är ju,
ja,
inte vara nöjda.
Nej, verkligen. Nej, precis. Jag tycker du kommer med många bra så här. Ja, men egentligen små tips och tricks som både coacher och som ägare kan ta tillvara på för att utveckla liksom den interna den platsen helt enkelt. Alltså hur man utvecklar gymmet och att höja taket, om vi säger så. Jag brukar säga att jag brukar stoltsera med att mitt gym har högt i tak, både bokstavligt och liksom bildligt så att säga. Och jag tycker att det är så viktigt att man kan ha högt i tak. Och det som du säger, det är svårt när det är många medlemmar. Det är svårt att uppnå det då. När det är stora ytor kan det ju vara, men som du säger, när det på något vis är många medlemmar så att alla gör sin grej och är ensamma bland allihopa.
Jag kan tycka, ska säga om det med stora ytor, att det gick liksom lite bananas för några år sedan när man såg. Det var ju så många av gymmen i Sverige. Jag hade ju fördelen, eller fan nackdelen, att vara med när de här tidiga gymmen startade. Så jag vet inte, när det hade gått 3-4 år utav CrossFit i Sverige så fanns det ju fortfarande bara 10 gym. Så alltså det gick oerhört långsamt i början. Och när det liksom sen exploderade, ungefär när Reebok kom in i gamet och började göra reklam på Eurosport och flyga runt de här containerna. Kommer du ihåg de här reklamfilmerna? Satt ner container i parken i Barcelona. Det är kul för att en av de här containerna står på mitt gym. Vi köpte en sån. En av de som var med i reklamfilmen. I alla fall så, förlåt, det var en sidospår. Men alltså, när det exploderade med gymmen i Sverige, när det gick från 10 till 100 på ett år och sen 200 år. Det var en exponentiell snabb tillväxt där, så var det ungefär samtidigt som de här gymmen i USA också gick till att bli så himla himla stora. Det blir de här lagergymmen snarare än de här små boxarna som, jag menar, namnet box kommer ju från de här ganska små så här bilmeck-lokalerna liksom. Och blev lagergym istället. Och då var det så många som startade gym då. Då tar man intryck av det man ser utifrån, internationellt kanske, och de här gymmen man ser upp till och är häftiga och så. Och så blev det att gymmen blev i alla fall större och större och större också här. Och jag tycker nog att det finns väldigt många bra saker som händer i ett ganska litet gym. Alltså nu pratar vi yta sådär. Det är klart att det är ganska skönt att ha hög takhöjd. Vi skulle vilja ha lite högre takhöjd hos oss. Och sådär. Men på ett sätt så är att ha ganska lite yta tvingar ett tränare att vara jäkligt bra på logistik och tänka till runt passen. Det tvingar folk att samarbeta och liksom pratas och träffas och utmanas och också upptäcka att om den här personen kan någonting, då kanske jag kan det också. Helt plötsligt så står man där och gör någonting man inte trodde att man kunde. Så mötena blir liksom mycket, mycket större. Så jag vet inte om jag efterkonstruerar eftersom jag har ett ganska litet gym. Men jag har alltid trivts jävligt bra i de här ganska små gymmen. Snarare än lagrarna. Så att jag tycker att det kan bli för stort i yta också.
Ja, det håller jag väl med om också. Men det är väl framförallt det där med medlemsantalet som gör att det kan kvaliteten minska så kraftigt. Skulle jag personligen också.
Men det är den allra största. Men jag tänker en sak till då, om du pratar. Jag gillar det här med symboliskt bildligt prat om höja taket som du pratar om. Ja. Jag tänker om man också då, jag har ganska låg takhöjd så jag får väl hitta på andra bildliga eller bokstavliga referenser. Men jag tänker höja golvet också. För det här är så här, även om du har ganska få medlemmar så tror jag att det är ganska få som faktiskt pratar med alla sina medlemmar. Alltså inte mer än att, ja men klart jag pratar med alla som är med på pass eller jag pratar med alla som kommer in genom dörren. Men det är inte det jag menar, utan jag menar någon form av formaliserat samtal så att man fångar upp alla personer och gärna rutinmässigt. Och det är ett sätt som vi använder i alla fall för att, ska vi säga, höja golvet. Där har vi varit ute och missionerat dem på olika kongresser och vi har föreläsningar nu i fan, jag vet inte hur länge vi har haft de här hälsoutvärderingarna som kallar det, tror jag 13 år kanske. Ja. Och alla blir ju liksom, vadå? Så ni har en timmes möte med alla era medlemmar, antingen två eller en gång om året. Ja, ja men det måste ju ta jättemycket tid. Ja, det gör det ju faktiskt. Men det är så otroligt viktigt för att se alla medlemmar och fånga upp saker och kunna fånga upp. Det är så man får medlemmar som stannar, jag menar, 10 år och inte 1 år, va? För att livet förändras över tid. Och då är det jätteviktigt att vi ser att det förändras. Så att vi kan låta träningen förändras lite grann. Och det tror jag är ett sätt att, kan vi kalla det höja golvet? Att lyfta ja, våran blick så att vi ser alla människor. Inte bara, alltså vi pratar med alla människor ibland. Och ett annat sätt att göra det här, det är väl att, jag menar, jag tycker, det är många som använder det i olika bokningssystem och så. Och här har ju vi en fördel, för att i ett tidigare liv så var jag dataprogrammerare. Så när vi började så skrev jag vårt bokningssystem själv. Så det, vi har liksom, vi äger allt data och tillgång till allt data. Och jag kan göra precis vilka dragningar och vilken statistik jag vill i allt vårt data. Och en av de sakerna jag använder det till, det är att dra ut statistik om medlemmar. Så att jag fångar upp, ska vi säga, anomalier och kan höra av mig till människor. Så vi har också en stor del av min och Björns arbetsvecka. Det går åt till att vi varje vecka hör av oss personligt, inte dataskrivet. För det uppfattar jag nästan som en provokation. När jag är med i några sådana här gym där jag får en pet. Du har inte tränat på 3 veckor från en dator som säger det. Liksom. Men då blir jag nästan provocerad och känner att alltså någon form av... Ja, nej, det känns, en maskin försöker uppfostra mig. Det blir inte så bra för mig i alla fall. Men vad vi gör är att vi hör av oss personligen. Vi skriver handskrivna meddelanden helt unika till alla personer. Och det är ju så knäppt att göra det och ta den tiden. Så att det är ganska många som tror att det är en dator tyvärr. Men då får man använda lite smileys och ibland skriver man med stavfel och sånt där. Så att det kanske syns då. Men så vi hör i alla fall av oss varje vecka till de som inte har tränat på 10 dagar. På 3 veckor. På 6 veckor och 9 veckor. Med olika meddelanden varje gång. Titta tillbaka i våra tidigare konversationer med dem. Och se att ja, men fick jag ett svar förra gången? Eller fick jag det inte? Vad har den här personen för mål? För det har vi ju gått igenom på våra hälsoutvärderingar med de här personerna. Försöka påminna dem om vart de är i livet. Och vad de kan göra. Och sen framförallt sträcka ut en hand för att erbjuda hjälp. Utan att liksom vara dömande så att man blir defensiv. För då kommer ju ingen att komma in, va? Men sen också fortsätta det. Alla som har ju tränat fler pass. Oj, du tränade 100 pass förra veckan. Sen du började hos oss. Liksom. Det är ju skithäftigt att höra av sig. Och säga det. Att höra av sig när någon har gjort. Ja, du vet, lite olika saker som man kan få ut ur ett system. Men att göra det inte automatiserat. Och att, jag menar, just. Alltså det man säger att. Det här måste ha tagit dig ganska mycket tid. Det är ju det som signalerar till den här personen att de tar mig på allvar. Och om de tar mig på allvar, då kanske jag också måste ta mig på allvar. Eller i alla fall fundera på om jag lovade någonting, så kanske de kommer att hålla mig lite ansvarig i alla fall för att jag infriar det. Annars kommer de att fortsätta höra av sig, vad jobbig är den där jävla Martin och den där jävla Björn. Annars mejlar de hela tiden. Men det här är saker som jag tror att jag inte tror att alla gör, för det här tar ju jättemycket tid och det är jättejobbigt och det är svårt att se den omedelbara kickbacken ekonomiskt på det. Det är ju dyrt naturligtvis att använda personalresurser på det här sättet. Och det kommer ju till mitt nästa sätt att se på saken, att jag tror att väldigt många, jag menar, vi i mikrogym, vi måste ju tjäna pengar. Alltså det är löner som ska betalas ut och vi är ju arbetsgivare och så här. Men man kanske ska fundera på om det är så att, jag menar, det vi gör ändå måste vara lite altruistiskt ändå i grunden. För att, alltså, jag tror inte, alltså tanken på att man ska liksom driva ett gym och sen sitta på Ibiza och dricka cocktails med att någon annan gör jobbet. Det är både en tragisk tanke och en orealistisk tanke. Jag tror inte att det är sant. Utan vi måste nog vara sådana människor som gillar att jobba hårt. Och jobba hårt för att göra en faktisk skillnad i våra närsamhällen. Och vi ska liksom bara hoppas på att det finns fler personer som vill göra det. Så att vi tillsammans kan vara de här bra krafterna i våra, jag menar, bostadsområden eller upptagsområden för våra tränande i alla fall. För vi måste ju vara små, så vi måste ju finnas många av oss. Va? Men då blir det ju sant att, ja, men vi kanske inte alltid kan tänka på hur mycket pengar vi kan ta. Hur mycket pengar kan vi ta i betalt? Jag kanske måste tänka lite i termer av, ja, men hur mycket kan vi ge? Och vad står jag ut med då? Kan jag leva på det här trivs jag med mitt liv? Jag menar, andra olika värden kanske än bara att fokusera på finansiella värden. Men det tror jag ju de flesta gör som driver gymmet. Man gör inte för att bli rik. Men man ser ju lite av en trend med kedjor också bland oss mikrogym. Och jag vet inte om det kommer att bli så himla, himla bra. När man sätter upp, man pratar mycket om att sätta upp system. Och det, alltså att ha processer som går så att man inte missar folk. Det är på något sätt bra, men att sätta upp system. System, det är sånt som på något sätt mal ner både medarbetare och medlemmar, tror jag. I alla fall så, de som faller utanför de här systemens ramar kommer nog inte att kanske må så bra inne på våra gym. Och vad fan ska de må bra då någonstans om de inte kan må bra på våra små gym? För de kommer inte må så jäkla bra på de stora gymmen, kan jag säga. Så att vi ska nog inte försöka efterlikna de kommersiella gymmen för mycket. Och då menar jag inte, vi kan gärna få ha bättre städade toaletter, för det tror jag ibland skulle vara bra om man tänkte lite mer på en träning. Men vi ska inte försöka, jag menar fan, liksom göra karriärer där vi kan luta oss tillbaka och inte jobba efter 50. Liksom. Och fan, vi ska väl jobba tills vi dör, det är väl härligt. Göra skillnad. Mm.
Ja, vara men bättre, precis.
Hela tiden.
Nu kommer jag att tänka på det också, just kring de här eller inte månadssamtalen, men de här lite som att säga, ja, men medlemssamtalen som du, som du pratar om där. Att till exempel, jag vill minnas, eller jag vet att måndagsklubben, nu är tillbaka till måndagsklubben, men de har gjort mycket bra enligt mig. Att de har ju sådana typer av, ja, men medlemssamtal. Och jag tänkte höra lite, alltså om man tittar på hur ni gör. För jag tror, som du säger, att många gym inte gör det på grund av tidsbrist, ekonomisk brist, jag vet inte hur man tänker kring det, men hur kan ett sånt medlemssamtal se ut? Hur går ni tillväga, så att säga?
Jag menar, alltså, den första gången vi träffas så handlar det ganska mycket om att skapa en frekvens av träning. Vi på CrossFit Uppsala, vi pratar väldigt mycket om frekvens, och det är frekvens som vi mäter och på något sätt belönar. Våran perstavla, den här whiteboarden som sitter i många CrossFit-gym, den som sitter i vårat gym, så står det hur många pass man har tränat. Vilka är med 100-klubben, 250-klubben, 500-klubben, 1000-klubben. Och vi har 1500-klubben, och vi har folk som är på väg mot 2000 pass. Det är helt stört. 2000 bokade träningspass hos oss. Och det är på riktigt.
Det där är lite roligt, istället för att det är en framtid som står liksom. Så att,
jag tycker att det är viktigare, va? Alltså om man bara eftersträvar den här typen av mätbara mål som är, jag vet inte, level metoder, va? Så är det så att vi nått till, om man bara säger att det som är viktigt med träning, det är att du kan lyfta så här mycket eller springa så här fort eller ro i den här tempot eller någonting, så blir det också lite problematiskt om någon gör illa sig någon gång och inte kan det längre. För då säger att den personen är en sämre person som kan prestera mycket sämre i livet kanske, eller har mindre incitament att fortsätta träna. Jag menar, vid något tillfälle, jag har blivit i den åldern att jag kommer naturligtvis inte att lyfta lika tungt eller springa lika snabbt som jag gjorde för 10 år sedan eller 15 år sedan. Och då ska jag bara ge upp då, eller? Ja, men det är ju naturligtvis trams liksom. Det måste finnas andra faktorer än de här mätbara faktorerna som håller mig ansvarig för att fortsätta träna. Och de sakerna tror jag, det är allra viktigaste och enklaste sättet att tänka på där. Det är ju frekvens. Alltså, om man är en sån person som tränar, alltså att träna en gång i veckan. Nej, fan, vi gör så här. Träna en gång varannan vecka hela livet slår att träna 7 gånger i veckan i 7 år. Eller 5 gånger i veckan i 10 år. För att det är så pass snabbt anpassar man sig till att inte vara en tränande person. Så att det allra viktigaste med träning, det är nog, som vi sa där, att man är en tränande person som rör på sig mer än inte alls i alla fall. Och det är ganska svårt att gå från att vara en inte tränande person när man behöver det till en tränande person. Men det går ganska snabbt att bygga styrka, det vet du ju också, eller hur, va? Jag menar, om vi höll ordning på rörligheten fram tills vi var, tänkte 50, men det är ju nästa år. Det blev lite för nära för mig där. Men säg 70 då, eller 80, eller inte vet jag. Jag menar, styrka går ganska snabbt att bygga ändå. Så den typ av styrka som man skulle kunna tänkas behöva när man är 70 eller 80 år. Men det är väldigt svårt att bli en person som får in rutinen och gå till gymmet när man är 70-80 år, när man behöver det. Så jag tror inte att det är ett bra sätt att göra det. Så jag tror att väldigt mycket av det vi gör nu ska vara jag menar, det är klart att det kan vara, man kan kamouflera och göra det roligt med att tävla i funktionell fitness eller i crossfit eller vad fan man håller på med, eller i löpning eller i cykling som jag gör. Vad som helst, bara för att ha någonting kul att göra. Men det viktiga vi gör med det, det är ju leker och håller i en träningsfrekvens så att vi har en träningsfrekvens att upprätthålla när vi så att säga verkligen behöver den. Och det är ganska långt senare i våra liv. Men för det, med det sagt då, så tycker jag att det är en väldigt enkel sak att mäta frekvens. Så de här första samtalen som vi har, som jag vet att Marcus kallar målsamtal kanske.
Intro kanske.
Ja, nej, det tror jag inte. Han strukturerar dem lite runt den här inbody-mätningarna som han ger folk.
Och ja, just det.
Till bra
just
diskussioner och så. Det gör ju inte vi ja, dem. Precis. Men sak samma. Men de samtal som vi har då. Det första mötet, det är vi jättetydliga med. Att det allra viktigaste vi gör på det första mötet, det är att starta och bygga en relation. För det var en av de tre sakerna som behövdes. Vi behövde yta och utrustning, vi behövde kompetens och så behövde vi relationer. Relationer tar lite tid, men om man börjar tidigt så kommer det att gå snabbare att vara där än om man börjar sent. Så vi börjar, jag och Björn har de här hälsoutvärderingarna, kallar vi dem, eller uppföljningarna senare. Ställer öppna frågor. Och sen så noterar vi vad folk säger. Liksom. Varför är det här? Vad du söker? Vad du prövat tidigare? Varför funkade det eller vad funkade inte mer? Och, så. Och sen så om folk... vi är också ganska duktiga på att lyssna, både jag och Björn. Så vi tar inte så mycket till anteckningar och så. Vilket, jag kommer tillbaka till det, varför det är bra lite senare. Men om någon säger någonting om sin hund och nämner hunden vid namn, så det är så här, det är intressant. Lite konstigt att de tyckte att jag skulle veta hundens namn, men om det var konstigt och det sticker ut så var det nog viktigt för den här personen, så lägger jag det på minnet. Så här. Och sen så ställer jag fortsatta öppna frågor om träningen och nöjer mig inte med om någon säger att ja, men jag känner att jag vill bli starkare. Men det är sånt, här, det är liksom sånt som bara folk säger. Då ska vi, ja, men hur vet vi att du är starkare då? Vad skulle styrka vara? Ja, men jag tror jag alltid vill att göra en pull-up. Okej, så att kunna göra en pull-up, det skulle få dig att känna, då skulle du känna dig starkare. Ja, det tror jag. Ja, men då har man ju både liksom hittat, alltså vi har ringat in alltså ett brett abstrakt begrepp till någonting lite mer konkret som vi kan träna emot. Och sen så tittar vi på de här sakerna. Ja, men vad skulle vi kunna ha för metod för att nå dit? Sen enas vi om en metod, och den metoden är alltid grunden i att man kommer att träna en viss frekvens som är rimlig för den här personen. Och också där vi inte accepterar vad som helst. Om någon säger, ja, men jag skulle vilja träna 5 gånger i veckan. Och man bara, ja, men hur mycket tränar du nu? Men hur menar du? Ja, men hur mycket har du tränat det senaste året? Ja, jag har inte haft någon gymkort det senaste året. Ja, så du har tänkt att gå från 0 gånger i veckan till 5 gånger i veckan. Det är liksom ganska lätt att se varför det här kan bli ett problem och en ångest snarare. Ett misslyckande, och det är inget bra att misslyckas. Så då är det så här, ja, men skulle vi kunna tänka oss att vi börjar med 3 gånger i veckan i en månad? Och sen så hör jag av mig om en månad, så kollar vi om hur det går. Och sen kanske vi går upp till 4 gånger i veckan. Ja, och så vidare. Så vi etablerar någon form av frekvens av vad de ska göra. Och det är nästan alltid komma hit och låta tränarna ta hand om dem. Men det här är också någonting som vi sen då på uppföljningen kan titta. Men okej, okay, men hur har det gått? Hur har du känt dig? Känner du dig stark? Är det fler saker? Då är det alltid så här att ja, men jag upptäckte det här lyftet också. Det tycker jag är jätteroligt. Det här tyngdlyftning brukar folk tycka är kul. Eller jag fick till det här och så vidare. Och sen så, och det här är alltså, den här relationen blir ju starkare och starkare liksom under tiden. Ja, just det tänkte jag, det var det jag skulle återkomma till. I slutet på de här samtalen, både jag och Björn är jättesnabba och duktiga på att skriva på datorer. Jag har tidiga karriärer av akademiska studier där vi har skrivit mycket, mycket saker. Men det här är faktiskt en ganska stark styrka. Så vi har de här samtalen tar ungefär 45 minuter. Och den sista kvarten, det lämnar vi för en återkoppling, kallar vi det. Och då skriver vi i... alltså naturlig text, där och då och nu. Så vi är inga liksom mallar, ingenting, inget formaliserat. Så skriver vi ner allt som har sagts på det här. Och vi använder det, gör det lite snyggt med, jag menar, överskrifter och understrykna saker och lyfter fram saker för dig. Vi har med någon bild ifrån vad vi kollar lite på kroppskomposition också. Inte så mycket för att vi bryr oss så mycket om kroppskomposition, utan mycket för att få en före- och efterbild som vi kan använda lite senare och bara kolla, det här var nu när det började. Men vi tjatar ingenting om det då. Så här. Men det är väldigt, väldigt tydligt att alltså, det här som vi skriver, det brukar bli ja, nära en A4-sida i text alltså, som vi skriver på den här kvarten. Naturligt tal, allt som har sagt. Och då får vi med om vad hunden hette och hur många barn de hade, hur gamla barnen var, de har gjort tidigare. Och allt det här, det är vi ganska bra på att plocka ur minnet, vilket är ännu starkare, för de såg inte oss ta några direkta anteckningar, eller mycket lite anteckningar i alla fall. Och sen så skriver man allt det här tillbaka, och det blir nästan en chock. Fan, den här personen lyssnade verkligen på mig. Och om man lyssnar på någon och sen berättar tillbaka och verkligen agerar på det den här personen sa, då får man förtroende. Och om man får förtroende, då blir det mycket lättare att får den här personen att fortsätta när någonting inte går riktigt som man ska. För det är ganska lätt att få folk att träna i början. Då kan man ju använda levelmetoder och börja prata om, ja, men ditt marklyft har gått upp från 80 kilo till 85 kilo och så vidare. Men det där tar stopp efter ett tag. Och då är det relationen som håller i den här tränande personen, som kan få dem att, när de känner sig dumma, dåliga eller gjort illa sig eller vad fan det nu må vara, som gör att de inte kommer iväg till gymmet längre. Då är den här relationen att de litar på dig, att de har förtroende för dig, som kan få dem att komma tillbaka. Men det tar tid och är svårt och jobbigt och kräver väldigt mycket arbete att bygga en sån relation. Ja, du hör ju det. Så det är vad vi gör. Men då, ner down the line liksom. Fan, men vadå Martin? Ni har ju funnits i 15 år. Ni har ju medlemmar som har tränat här i 15 år. Ja, men det stämmer Andreas. Jag tror att det är 3 eller 4 personer från vårt första pass som är kvar. 15 år.
Ja.
De uppföljningarna, alltså de ser ju inte riktigt så här formaliserade ut. Alltså, vi känner varandra så oerhört väl. Det är liksom... Det är liksom lite tveksamt om vem är tränare och vem är tränande längre. Liksom, de säger att vi är viktiga som deras tränare, men de kan ju ganska mycket om träning själva. För vi gör dem ganska självgående och autonoma under alla de här åren såklart. Men då har man ju liksom en kompis med på resan snarare än någonting. Och då, jag har sett återkopplingar som är, man bara tittar. Men vad var det vi sa förra gången att du skulle göra? Jaha, du skulle se Spinal Tap, för den hade du inte sett. Alltså, har du gjort det? Ja, jag har gjort det. Ja, var den kul? Ja, var jävligt kul. Och sen så skulle du ville lära dig mer om Riesling. Så jag föreslog de här flaskorna Riesling skulle du köpa och dricka. Ja, de var jättegoda. Ja, men du vet det. Alltså, det är ibland saker som, jag kan säga, inte, det är träning, men det är också synbart inte träning. Det börjar ju naturligtvis lite mer strömlinjeformat om andra ord, och blir ganska brett beroende på vem man har framför sig 10 år down the line. Liksom.
Ja, och man hinner ju ha många konversationer under årets gång, eller under årens gång.
Så är det ju.
Skapar relationen att vid nästa tillfälle då man har det här strukturella mötet så behöver det kanske inte vara så himla inramat på det sättet. Som
nej, inte så inramat. Men samtidigt så tror jag att det är ganska viktigt, för att det som sker ute i lokalen är ju någonting annat. Va? Då är det ju mera... Alltså det, när man har folks uppmärksamhet och lyssnar på dem precis där och då just nu. Alltså. Vi har näsdukar. Det var en ganska chockartad upplevelse för mig och Björn när vi kom in i det här och började göra det här från början då för 13 år sedan eller vad det nu var. Att när folk litar på en och man är bakom stängda dörrar så gråts det ganska mycket. Och där, i början var det här jättejobbigt. Man bara shit, de behöver att jag fixar dem. Liksom. Man kände den här... Den dåliga, ibland manliga så här killfixar genen slår till. När det faktiskt bara är så att de här personerna känner sig trygga med dig Martin. Och då vågar de vara svaga. Och de kommer att gå härifrån och känna sig lite renade av att någon just inte har försökt fixa dem. Utan bara lagt en arm på axeln och sagt att det är okej. Okay. Det måste ju vara jättejobbigt att känna sådär. Ja, det är jättejobbigt. Ja, vad ska vi göra nu då? Ja, jag vet inte. Jag tror kanske att jag vill gå ut och göra någon marklyft. Okej, ja, men då gör vi det. Du vet att man just inte agerar så jävla starkt och kraftfullt. Liksom. Och det är ju häftigt att kunna vara den personen som erbjuder den tryggheten för folks liv. Jag menar, det finns inte så många. Så det är ändå viktigt att ha de här mötena bakom stängda dörrar, tror jag. Även om det är rätt mycket möten som pågår där ute i lokalen.
Faktiskt. Jag tror jag också. Om man ska skicka en liten så här, en liten hälsning eller en liten uppmaning till de gymägare och de gym som inte gör på det här sättet, men som kanske känner ett intresse av att jag skulle ändå vilja testa på och få igång ett sånt här system och kanske jobba mer med det interna så att säga.
Jag skulle ju säga kontakta, det finns ett par stycken, jag tror jättemycket på internutbildningar för tränare och ha löpande sådana, ta hem utbildningar snarare än att skicka iväg på kurser, det brukar tycker jag vara himla bra att jobba ihop tränarstaben som har ett gemensamt språk. Och då känner jag också, för det här är också en liten bortglömd sak, att vi tränare är också människor, va? Och vi behöver stöd och stöttning, och vi står där ganska ensamma och håller pass ibland. Och vågar inte riktigt säga, fan, jag känner att jag är inte så bra på det här som jag egentligen jag måste ge sken av på passet liksom, framför något som tränar. Och då liksom kan man ta styrka av varandra under såna här internutbildningshelger. Det tycker jag är jättebra att göra. Och det finns ju en massa duktiga utbildare där ute man kan ta hjälp av. Och sen så tycker jag att man ska fundera på om man verkligen ser alla människor på gymmet. Alltså jag tycker att man ska ha den här typen av samtal med alla. Där man hör av sig och försöker boka in dem. Vi trummar ju ut, jag vet inte, mail och till de här som är lite svårare att få boka en tid. För de finns de motsträviga rackarna. Då hör vi av oss kontinuerligt då och då. Och säger, fan, ska vi inte ta det här? Kan vi boka in det? När skulle det kunna funka för dig? Liksom, oh, det funkar inte att komma in. Men kan vi ta det på telefon? Alltså, och börja hitta sätt att nå fram till alla. Men sen måste man också naturligtvis spara undan det här. Öva på att lyssna på sina medlemmar. Vad sa vi? Ha dörren öppen. Bildligt, ha dörren öppen till kontoret hela tiden. Och för de ägare som inte är coachar, så tycker jag fan, det ska man göra. Man ska hålla pass. Man ska förstå inte bara vilka ens medlemmar är när de går förbi korridoren. Liksom, utan man ska förstå hur mycket de kämpar där ute på golvet och hur jobbigt det kan vara ibland. Det glömmer man ju ibland bort. Hur frustrerande det kan vara. Och hur läskigt det kan vara att utmanas och göra saker man inte kan. Och sen så är det naturligtvis, jag menar, hör gärna av er till mig eller CrossFit Uppsala eller någon av alla andra nätverk som finns för att ta hjälp, för att styra upp sina verksamheter och fungera ännu bättre. Alltså vi ska ju bara vara bättre, hela tiden bättre. Och någonting som jag tycker att alla tränare ska göra, det är att liksom verkligen se sig själva som en yrkesgrupp. För ibland tror jag att det inte är riktigt så. Att vi är så fragmenterade. Liksom. Det är svårt att se, men vadå? Gruppträningsinstruktörer och personliga tränare och allt vad det nu må vara där ute. Liksom. Gör jag samma jobb som någon på Actic eller är det någonting annat? Eller gör jag samma jobb som en fotbollstränare och så här. Jag tycker att det vore bra om vi kunde se det som att vi gjorde samma jobb, alla vi tränare. Så att vi kunde känna någon form av yrkesstolthet som jag tänker mig att lärare och svetsare och andra, jag menar, byggarbetare, vanliga yrken gör. Va? Där man, när man ser någon som är duktig så ska man direkt känna att den här personen är i samma yrkeskategori som jag. Och om han gör någonting bra eller om hon gör någonting så här bra så vill jag också vara lika bra. Jag vill lära mig den här personen eller stjäla det som jag kan göra och sådär. Och för att det ska fungera, då är det väl bra också att man är ute och kanske åk till andra CrossFit-gym eller åk till de här tränarna. Alla har ju liksom tränare som har berört den någon gång som man tycker är jävla duktiga. Så åk till dem då, skugga dem. Se vad de gör som, jag menar, det ser magiskt ut när duktiga tränare instruerar och så här. Det ser ut som att allting bara faller perfekt liksom på passen. Men så är det nog inte, utan det är nog ganska väl inövade rutiner som har fått dem att bli så där bra. Fan, åk ut och betrakta och fundera på om du också kan ta efter några av de där rutinerna. Tonhöjder inom språk, vilka ord man använder, volym på stereon, inte fan vet jag vad som får klasserna att bli perfekta liksom. Åk runt. Bli bättre. Utmana dig själv.
Ja, men det tycker jag låter jättebra. Jag har en spontan fråga till, en sista grej här nu som jag kom på att tänka på. Hur jobbar ni och hur tycker du, eller ni, du och Björn, att man bör jobba med förutom då att internutbilda coacher, alltså om vi tänker samtal med enskilda coacher, alltså en och en, alltså som nästan som ja, men en anställd, men liksom också som ni gör med medlemmarna, har ni sådana typer av samtal också?
Ja, jo, men det har vi. Vi som vi gör, alltså där, oh, gud, man skulle ju, hade man obegränsat med tid och resurser skulle man ju kunna göra hur mycket som helst. Men ja. Fan, det var vi ju lite inne på, att det var inte guld och gröna skogar kanske att driva gym alla gånger. Men vad vi gör, det är att vi försöker ha minst en intern utbildning varje termin. Vi antingen tar in kompetens, vi kör en hel dag eller en hel helg. av internutbildningar, och vi fokuserar en del på, jag menar, sådana saker som tekniska saker som rörelser och rörelseprogressioner och hur vi använder ord och språk och sånt där. Vi har också haft ganska mycket kurser i KBT, ACT och liknande sätt att närma sig folk som upplever aversioner på gym. Där har vi såklart tagit in folk utifrån. Vi tittar ganska brett och stort när det kommer till internutbildning. Men vi har såna helger eller dagar varje termin. Alla är inte lika så här seriösa. Så vi brukar liksom ha någon seriös aktivitet och någon lite mindre seriös aktivitet där vi skojar till det lite. Men det kan ju vara vad som helst från laser game till julbord. Liksom. Men det är bra att umgås som kollegor också. Så där lägger vi krutet. Men sen har vi också det att vi uppmuntrar, och det gör vi, jag vet inte hur det är på era gym, men hos oss så tränar väldigt många av tränarna på dagens pass. Ibland när man håller pass, och det här är ju också, det är ju någonting som får en att skärpa till sig och höja sig själv, så kan du ha tre andra tränare på ditt pass, alltså, och då skärper du till det lite extra, och det är ju himla bra. Men det betyder ju också att vi ser hela tiden hur andra tränare gör, så att man kan fundera på vad som blev bättre och vad som blev sämre. För det är ju inte rätt, samma sak som är rätt på alla pass. Liksom. Det beror på vilka som var på passet. Och slutligen så har vi ganska mycket diskussioner runt våra träningsprogram. Då, för det är vi ganska stolta och glada och seriösa över. Och det som en sidonot. Om man inte gör sitt eget träningsprogram, sitt gruppträningsprogram på sin box, så tycker jag att man ska fundera ganska länge på varför man inte gör det. För vem känner din lokal, din utrustning och dina medlemmar bättre än dig?
Ja.
Och, ja, det är väl ett bra första steg att man gör sitt träningsprogram för grupperna själv, baserat på vad de vill, baserat på vad de har sagt på de här hälsoutvärderingarna. Men då i alla fall att man hela tiden i tränarstaben har en utbildning av tränarna kring vad vi är ute efter när vi gör vissa saker på i träningsprogrammet. Men också får tillbaka feedback och så för hur man, ja, vilka problem man ställs inför. Vad har hänt när vi har gjort det här? Men också att vi leker med scenarier och tankeexperiment och liknande. Och det har vi faktiskt, nu till helgen har vi ett sånt. Det ska bli jättekul. Vi har en HLR-utbildning gör vi varje år, så att vi ska bli bra på ifall att olyckan skulle vara framme. Nu har den aldrig direkt varit, men fan, bättre att göra än att inte göra.
Vi har ju sett på andra gym att det händer saker och
ting ibland.
Där kunskapen har funnits.
Ja, vi har ju hjärtstartare och så på gymmet, och vi ska kunna använda den, och vi ska kunna ta hand om folk om den olyckan är framme. Men i samma veva så har vi också, ska vi prata en del om träningsprogrammet och saker som har dykt upp de senaste träningsperioderna och så vidare och så vidare. Och sen kommer det att komma lite öppna frågor och sånt där. Så det blir en bra enkel plats att börja på, internutbildningar tror jag.
All right. Ja, men du, jag är jättenöjd med det här samtalet. Det var väldigt intressant att höra din åsikt och dina tankar kring hur man driver gym. Alltså, alltifrån, det började väldigt filosofiskt med fitness, men det var lite min tanke. Men jag tycker ändå på något vis att vi kom in på det här med mikrogym och så vidare. Och skillnaden mot de större gymmen helt enkelt. Och vikten av att se varandra på något sätt, tycker jag. Vad mycket det kan ge. Så det var väldigt kul att prata med dig och få ha med dig här. Har du något du skulle vilja tillägga eller vilja ta upp ytterligare som vi har missat kanske?
Nej, det vet jag inte. Jag tänker att jag har ju tjattrat hål i huvudet på folk som vanligt, men redan. Ja. Men jag tänkte så här, att ni får jättegärna höra av er till mig om ni har några frågor och sånt där. Jag är ganska enkel att hitta på internet, så det ska nog gå och hitta till min e-mailadress eller till mig på Facebook om ni vill. Ni får jättegärna höra av er till mitt gym om ni är intresserade av det och sådär. Sen har jag någon roll i förbundet för funktionell fitness också, där jag handlar om landslaget, och där har jag väl en liten grej, jag vet inte när det här släpps, men man har det 11 februari har man chansen att göra kvalet till SM, och kanske kommer det här ut innan. Gör det, Andreas?
Jag tror att jag har funderat på hur jag ska lägga upp de här, men jag tror att jag kommer släppa det här nu i helgen. Alltså, vad blir det? Lördagen den tredje eller så kanske.
Ja, men då har man ju fortfarande chansen att göra testerna. Det var ju jävla bra. Så då vill jag avsluta med det. Att jag tycker att man ska engagera sig. En fördel med de här kommersiella gym eller crossfit-gymmen eller mikrogymmen som vi driver, det är att vi kan, alltså vi tränare, vi kan ändå få en lön för att, inte en jättehög lön, men en lön i alla fall för att hjälpa människor till ett större liv. Men det är också härligt att det kan finnas en ideell demokratisk idrottsrörelse där vid sidan av också. Och där är Svenska förbundet för funktionell fitness drivande. Och det är ju liksom en medlemsdriven förening där man har... man påverkar, så om du vill att förbundet ska göra någonting så kommer du att kunna göra din röst hörd där på ett annat sätt än du kan göra ute i den kommersiella världen som så mycket måste finnas i idag. Och om inte annat då, som sagt, så kan du vara med som medlem, och då tycker jag att du ska göra testerna för SM och jämföra med alla de där elitungdomarna och mastersna eller vad det nu är för kategori. Fan, du har några dagar på dig. Gör dem. Titta på svetref.se.
Exakt, exakt. Och då vill jag lägga till en sak. Jag lyssnade på ditt gästande i avsnittet med Nordic-podden, tror jag den heter. Alltså CrossFit Nordics egna podcast. Där du går in djupare på just skillnaden mellan CrossFit funktionell fitness och vad hela grejen är, handlar om, liksom. Men du förklarade väldigt bra där. Det är demokratiskt och alla kan vara med och delta och ha kul. Så att, det tycker jag verkligen. Jag har gjort kvaltesterna och de är jobbiga, men de var väldigt roliga att göra, ska jag säga. Det blir så. Tar man i så är det jobbigt.
Du säger inte hur jobbiga de är, för då är det väl ingen som vågar.
Jo, det tror jag.
Det är kul när det är jobbigt också.
Ja, det är det. Jag ska låta det vara kvar lite, men vi säger hej då till lyssnarna, så att säga. Så, hej då till dem.